With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Juristpodden har ju gjort en hel del intressanta intervjuer, måste jag säga. Johan Eriksson, den kända advokaten som försvarade, vad heter han?
Akilov,
ja, precis. Leif Silbersky såg jag också att du hade givit dig på.
Ja, som jag var väldigt rädd för från början, men det läste sig.
Så det här tycker vi då passar inom ramen för juristpodden, eftersom det handlar om juridiska spörsmål. Jag ska bara säga att det är tydligen så, Dagens Nyheter går att öppna fram till valdagen. Så den där artikeln kommer i alla fall jag kasta mig över här efter frukostseminariet utav Jonas Hassan-Kimeri. Vi är alla här. Jag kommer att lämna över nu till Fahima. Ni får presentera er och ge liksom eventuella förhållningsorder nu, eftersom det är en inspelning. Jag kommer också berätta sen var ni hittar den här inspelningen i nästa vecka. Då kör vi!
Yes. Hörrni, väldigt och hjärtligt välkomna till Juristpodden. Jag ska förklara vad det är och vem jag är så länge den här myggan sitter bra. Innan vi sätter igång vill jag bara säga att det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt. Så jag tycker vi ska ge en stor applåd till det. För det är väldigt, väldigt stort. Jag heter Fahima Adem och driver Juristpodden. Jag är jurist i botten, men jag brukar säga att jag är lite rund i en fyrkantig värld. Och vad menar jag med det? Jo, jag menar att jag inte bara håller på med juridik, utan jag håller även på med musik. Så det är därför jag säger att jag är lite rund i en fyrkantig värld. Juristpodden är en intervjupodd som ni kan läsa där uppe. Jag försöker att göra juridik enkelt, och det är ju inte så enkelt. Men vad gör jag? Jo, jag försöker använda ett enkelt språk och jag försöker att vara väldigt personlig med mina gäster. Så att man förstår vad man kan göra med juridik och vilka det är som jobbar med juridik. Då tror jag att det blir lättare att ta till sig juridik. Det är jag. Ni får jättegärna presentera er också.
Jag heter Leandro Grimstål och jag arbetar som jurist på Stockholms stadsmissionsprojekt BABA, som det pratat lite om innan. Och BABA riktar sig till ensamkommande ungdomar upp till 21 års ålder som står utanför samhällets insatser eller står i egenskap att snart hamna utanför samhällets insatser. Och det finns information om BABA längst bak här. Jag arbetar också som jurist på Fadderhemsprojektet. Fadderhemsprojektet erbjuder bostadslösningar till ungdomar som har fått uppehållstillstånd genom nya gymnasielagen. Och de får sina boendeplaceringar genom socialtjänsten. Så det är ett samarbete med Stockholms stad.
Jag heter Cecil Pelli och jag jobbar som jurist på Stockholms stadsmission med asyl- och migrationsrättsfrågor. Jag träffar ungdomar på BABA. Jag träffar även barnfamiljer på Unga station. Och jag ger också juridisk rådgivning i en verksamhet som heter Källan. Och vi träffar personer som lever i papperslösa situationer och väldigt stor utsatthet.
Tack. Jag tänker att titeln, fallen mellan stolarna, det är ju inte bara en titel. Det är människor vi har att göra med, precis som ni hörde när ni hörde om de här historierna. Så jag tänkte att vi skulle börja med en öppningsfråga. Hur kommer det sig att vi får fall mellan stolarna? Vad är det för något?
Det kan vara olika saker som händer vid prövningar av rätten till bistånd. Men det som är gemensamt är att de som vi ser som går och söker ekonomiskt bistånd är i en väldigt stor utsatthet och lever i en väldigt utsatt situation. Jag tror att det kan bli så här för att det här handlar om juridiska, ganska komplicerade bedömningar. Och det kan skapa en osäkerhet för den som ska bedöma om en person har rätt till bistånd eller inte. Och det var det som jag tycker att Stefan och Sofie som berättade innan om två olika case där det handlade om en barnfamilj och det handlade om en ungdom som fick avslag och blev bollade fram och tillbaka till Migrationsverket belyste väldigt bra. Att vem det är som har huvudansvaret är inte helt tydligt.
Är det en kunskapsbrist i juridiken eller vad du nämnde att det var komplicerade fall. Vad är det som är komplicerat?
Det är många olika komponenter som spelar in. En del handlar om att personer som saknar uppehållstillstånd har inte samma rätt till bistånd som personer som har rätt att vara i Sverige. Och så har det varit länge. Sen har det också varit ändringar i lagstiftningen de senaste åren som gjort det ganska svårt för personer inom socialtjänsten att göra bedömningar. För det är ganska rörigt. Och det här handlar om en persons rätt till bistånd. Och det handlar också ibland om personers möjlighet att få bistånd. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att se till att en person inte hamnar i akut nöd. Det är inte samma sak, men det är lätt att blanda ihop. Och därför tror jag att det blir svårt i slutändan.
Lätt att blanda ihop. Hur ska man hålla isär det? Kanske inte helt lätt att svara på.
Det som jag tänker att det kan handla om lite olika saker, men det som är så otroligt viktigt är att en person som är i en akut nödsituation och säger att den är i en akut nödsituation måste få sitt ärende prövat. För annars så är det svårt att veta om personen i fråga har rätt till bistånd eller inte har rätt till bistånd. Och om man har rätt till bistånd eller inte beror på om man har varit asylsökande eller inte till exempel. Vi träffar många i våra verksamheter som faktiskt inte har sökt asyl någon gång. De har varit i Sverige i flera år och de är i en otroligt utsatt situation. Och de har rätt till bistånd. Som jag skulle ha om jag gick och sökte bistånd och var i en akut nödsituation. Och sen finns det de som till exempel Sofie berättade om, en ung ungdom som hade kommit hit. Som hade sökt asyl och som inte har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Men det betyder inte att han inte kan få något bistånd alls. För att socialtjänsten har fortfarande det yttersta ansvaret och det kan man inte komma ifrån.
Vill du lägga till något, Leandro?
Jag tycker att Sisla fångar är väldigt bra. Det är en väldigt komplex situation. Men lagstiftningen är väldigt tydlig med vem det är som bär yttersta ansvaret.
Ja. Och det är ju nästa fråga. Vem bär ansvaret?
Ja, exakt. Det är så att den enskilde, den sökande, uppbär ett visst ansvar. Och till exempel så ska en sökande i största möjliga mån medverka till att utreda, medverka till att hjälpa till med utredningen av sitt fall. Den enskilde ska till exempel också göra vad som kan, vad den sökande kan för att avhjälpa sin situation. Till exempel stå till arbetsmarknadens förfogande. Men med det sagt så är det fortfarande så att kommunen bär ytterst ansvaret. Och där ska man ju komma ihåg också att regelverket så som det ser ut idag är kanske anpassat. Det byråkratiska regelverket är anpassat för en annan typ av målgrupp. De här ungdomarna har väldigt många särskiljande egenskaper. Och en av de största och viktigaste, det är just det att de här ungdomarna kommer hit och saknar helt ett nätverk. Och förkunskaper och lokalkännedom. Och det gör situationen ganska svår. Och om man inte alls vet hur man ska navigera i det svenska byråkratiska landskapet och inte har någon som man kan stödja sig mot, då blir det väldigt lätt fel. Särskilt när man då ska uppfylla krav som man kanske själv inte förstår.
Är det lagen då som inte är anpassad efter den här målgruppen, eller är det att de som tolkar lagen inte förstår hur de ska anpassa sig efter målgruppen? Förstår du min fråga?
Ja, det är en ganska komplex fråga och ganska komplext svar. För lagstiftningen är kanske inte riktigt anpassad efter den här målgruppen. Vi ser också att praxis kanske inte riktigt har... Praxis är ganska luddigt och inte helt klart när det kommer till den här målgruppen. Och det är svårt att fånga in många av de här levnadsnöderna i det som finns idag. Sen är det också så att det sker väldigt många och snabba lagändringar på migrationsrättens område. Och det är väldigt svårt för alla i hela kedjan att hänga med i alla ändringar. Så självklart finns det, uppstår ibland en kunskapsglapp, men det är helt naturligt på grund av att det går väldigt fort. Det är svåra frågor.
Jag kanske ska gå tillbaka till också den skillnad som har varit i lagstiftningen nu jämfört med tidigare. När jag började jobba med asylrättsfrågor så träffade jag en hel del familjer på Unga Station till exempel, som var i väldigt utsatta situationer, och där det gjordes försök att söka bistånd och socialtjänsten, och det var ganska svårt. Då var liksom praxis och lagstiftning fortfarande, den var också luddig. Men sen 2016 när LMA-lagstiftningen ändrades, alltså lagen om mottagande av asylsökande som reglerar bistånd till personer som söker asyl till exempel. När den ändrades och gjorde så att personer som har fått avslag inte längre har rätt till bistånd, så blev det en jättestor skillnad för våra deltagare. Det är en enorm utsatthet. Från en vecka till en annan så träffade jag ungdomar på Baba som var förtvivlade och inte visste hur de skulle lösa sin situation. Till exempel så minns jag väldigt starkt när jag träffade två ungdomar som kom in på Baba, och jag satte mig ner med deras asylärende, och de var otroligt trötta och sa: vi har sovit i en hiss i natt. Vi vet inte vad vi ska göra. Vart ska vi sova i natt? Hur ska vi lösa vår situation? Förut så hade vi liksom 60 kronor om dagen och vi kunde köpa köttfärs för att betala vår kompis och kunde sova på en soffa och i alla fall ha tak över huvudet, och nu har vi inte det. Och det är liksom skillnaden i utsatthet, att det har liksom, det bidrar till en psykisk ohälsa och en utsatthet, att personer inte har någonstans att vända sig, inte har någonstans att bo. Så att det komplicerar det här, för att när ändringen i LMA gick igenom så var en av frågorna från liksom SKL och från andra kommuner: hur ska vi göra? Det kommer att finnas människor kvar i Sverige oavsett vad man tycker om att personer ska återvända eller inte, så är det så. Vem har ansvaret för dem? Och det finns liksom inget bra svar på det. Och det säger ju att socialtjänsten sätts i en svår situation också. Mm. Eftersom personer har, de ska ju ta ansvar för sin egen ekonomi och planera den och sådär. Som du sa, Leandro, att ja, men man ska liksom arbeta för att kunna försörja sig själv. Så det blir ju komplicerat när man inte har rätt att arbeta i Sverige.
Men den här lagstiftningen, när en, alltså vad var ändamålet med den här förändringen? För det känns ju inte som att man ville göra något negativt eller ville att de här ungdomarna skulle bli mer utsatta.
Syftet var att det skulle vara ett incitament för att fler skulle återvända. Det syftet har inte uppnåtts, tyvärr.
Men då går vi in på nästa fråga, lite mer positivt kanske. Vad kan man göra när man sitter med en otydlig lag, det är luddigt, man vet inte hur man ska tolka den, och så har vi fallen mellan stolarna, de här ungdomarna som ni möter. som inte har något nätverk, inte har någonstans att bo. Vad gör man? Det är ju ett ganska stort ansvar.
Ja, och det är som sagt en väldigt komplex fråga. Och därför så är vårt primära förslag, det är samverkan. Att man kan utnyttja alla kunskaper som finns där ute. Och vi på Stadsmissionen vill ju väldigt gärna att vi i vår kontakt med socialtjänsten utnyttjar så mycket som möjligt om vår kunskap om den här målgruppen. Och jag kan ju lyfta exempel på när, när vi har haft samverkan och det har gått bra. Det kom ju en ny lag nyligen, den som kallas för den nya gymnasielagen. Och den beviljar uppehållstillstånd till ungdomar som har för avsikt att gå gymnasieskolan. Bland annat, det finns fler kriterier än så. Men då när de här ungdomarna har fått sitt uppehållstillstånd på grund av den nya gymnasielagen och sen söker ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Så i början, eftersom det var en väldigt ny lag och det är svårt att sätta sig in i den, så kom det önskemål från socialtjänsten att de här ungdomarna skulle stå till arbetsmarknadens förfogande. Alltså söka jobb eller ha ett jobb. Och det gjorde hela saken väldigt svår. För den dealen som de hade gjort med Migrationsverket för att få stanna i Sverige, den gick ut på att de gick i skolan. Så det blev lite av ett moment 22 här för de här ungdomarna. Och vi ringde och pratade med många socialsekreterare när det här problemet uppstod. Och det gick till slut att lösa genom att ungdomen står till arbetsmarknadens förfogande genom att gå i gymnasieskolan. För att ungdomen på så sätt blir mer attraktiv för arbetsmarknaden. Så det är ett
samverkan. Och vilka är det som ska samverka då?
Ja.
Kan man som privatperson vara med och samverka? Om man nu vill det.
Det borde inte finnas några hinder för att man som privatperson kan vara med och samverka. Det viktiga är ju att det som kan vara lite svårt när det kommer till en privatperson är att man måste förhålla sig till socialtjänstlagen. Och det kan vara någonting som många personer saknar kunskap om. Men det är ju också så att många kan ju faktiskt hjälpa ungdomarna att stötta upp dem. Det är ju, här handlar ju i många fall om ungdomar som inte har något nätverk och som inte har lokal kunskap eller kunskap om den svenska byråkratin. Och som privatperson så kan man ju hjälpa till genom att informera, vägleda rätt, också bistå socialtjänsten med mer information. För det är ju så att den sökande ska hjälpa till att utreda sin situation. Och det kan ju i många fall vara svårt. Men har man någon som stöttar så kan man kanske hitta rätt papper hos rätt myndighet för att visa upp till socialtjänsten. Så det är ett sätt.
Det känns ju väldigt svårt att utreda sin egna situation när man inte kan språket. Och, ja, vi är inne på det här, det blir ju ett slags limbo och moment 22 hela tiden. Men vad gör man när man inte har ett nätverk? Vad gör de? Kommer de till er? Eller?
Ja, vi möter ju många ungdomar som inte har ett nätverk och som inte riktigt vet hur de ska göra. Och då är det också det att det blir så att alla uppgifter som kanske kan avkrävas av en annan sökande kanske man kanske inte kan uppfylla alla de kraven för den här målgruppen. Och då får man hitta olika lösningar på utifrån den då individuella situationen, hitta olika lösningar på hur man kan få fram de här uppgifterna så bra som möjligt på ett tillfredsställande sätt. Men kanske se till den sökandes situation, se till den sökandes möjligheter att uppfylla de här kraven.
Ja. Så om man ska konkretisera lite, vill du lägga till någonting, Sisla? Jag tänker, vad kan man göra lite så här punktform, lite konkret?
Jag tänker att en sak som är jättebra är just vad gäller samverkan är att utreda, precis som du säger Leandra, utreda situationen. Och också som socialsekreterare eller om man jobbar på socialtjänsten, vara medveten om att man gör inte fel om man beviljar bistånd till någon som är papperslös. Utan det är väldigt tydligt i lagstiftningen att kommunen har det yttersta ansvaret. Och praxis som kom för 2 år sedan ungefär, som liksom gjorde klart att personer som är papperslösa har inte rätt till nödbistånd, visade samtidigt på att det yttersta ansvaret ligger fortfarande på kommunerna och visade liksom en möjlighet att säga, ja, men man kan bevilja bistånd genom en annan paragraf i lagen, och det är inte fel, utan snarare så här, gör så här, uppfyll ert yttersta ansvar genom att bevilja bistånd på det här sättet istället. Så att det, man kan se det som en hjälp också, att så här, men det går att bevilja bistånd, men då måste man ju såklart utreda situationen och ja, vara medveten om att man kan inte hänvisa folk till Migrationsverket och säga att man ska söka liksom, bistånd därifrån, för att det är väldigt svårt att liksom, få tillbaka ett LMA-bistånd om man har blivit av med det.
Men finns det en sån uppfattning att det är fel att bevilja bistånd enligt den här paragrafen som du pratar om?
Ja, ibland så uppfattar jag det så utifrån de avslagsbeslut som vi läser. Det kan vara hänvisningar till vi beviljar inte bistånd till papperslösa till exempel, utan att man har gått in och prövat liksom, är det här en person som inte har rätt till bistånd eller är det en person som har rätt till bistånd. Man gör ingen individuell prövning, eller man säger att det här är inte en akut nödsituation eller så, för att man håller sig kvar i Sverige, utan att liksom pröva utsattheten.
Och det här är ju kommunens ansvar, men får de som arbetar med det här riktlinjer för hur de ska sköta det här som är så luddigt?
Ja, det är svårt för mig att svara på. Jag vet, finns riktlinjer i Stockholms stad som kom 2017 som ger rätt till personer som lever i papperslöshet att få bistånd. Men framförallt barn får liksom full riksnorm. Och det är uttalat för att det barn liksom väljer inte sin situation, om man ska se till barnets bästa. Och barnfamiljer kan även då få bistånd till hyra, som vi hörde Stefan berätta om, att man, den här barnfamiljen som var aktuell försökte söka bistånd till hyra. Så att det finns möjligheter att använda sig av de riktlinjerna i Stockholms stad. Men sen vet inte jag hur det är i andra kommuner. Men det är den uppfattningen som vi liksom får utifrån de avslagsbeslut som vi ser, att det är oklart, och det kan jag verkligen förstå.
Men om vi ska försöka summera allt det här, kan vi då säga att man ska bevilja, man ska pröva och utreda olika situationer för er som jobbar med det här. Jag vet inte hur många av er som är här idag som gör det. Ni får jättegärna skicka frågor om ni undrar någonting. Och att man inte ska vara rädd för att bevilja bistånd. Kan man summera det på det sättet?
Ja, det skulle jag säga. Det finns en väg att bevilja bistånd till personer som lever i en akut situation, oavsett vilken liksom, rättslig status den har, på olika grunder. Och ta emot anmälan eller ansökan och utred och se om det finns en möjlighet att bevilja. Det kanske är så att den här personen inte alls är i en akut nödsituation, men det vet man ju inte förrän man har utrett och prövat.
Då var vi klara med livepodden. Tack så hemskt mycket för att ni var med.
Kul, tycker jag. Det här ser jag fram emot att höra en gång till. Mycket lärorikt för mig själv också. Vi möter ju också ungdomar och även vuxna på lite olika sätt i andra verksamheter än de ni arbetar mot, som lever i utsatthet. Får man ta någon fundering så här efteråt? Jag tänker på... det var inte så länge sedan man belöste situationen för en hel del unga, och risken med, och nu kanske jag hamnar helt utanför, men risken med att rekryteras till kriminella nätverk. Jag vet inte om ni har någon reflektion där, när man har att välja på att sova i en hiss eller få pengar på annat sätt.
Snabba cash.
Ja, om man saknar tak över huvudet och möjlighet till försörjning, så måste man försörja sig på det sätt man kan. Och tyvärr så kan det bli så att man är liksom extra sårbar då, för att bli rekryterad till till kriminella nätverk eller vad det kan vara. Och det som vi hör är att ungdomar som vi möter liksom riskerar det här i en ännu högre grad än någon annan, eftersom deras nätverk består av andra unga som kanske också lever i en sån situation. Och ja, vad ska man göra? Det är väldigt svårt.
Och det är också en reell risk. Det ska ändå understrykas att det inte bara är någonting som det talas om, utan det händer. Jag ska väl lägga till där till det tidigare om kriminella nätverk, att det faktiskt, vad vi ser i mycket högre utsträckning, är ungdomar som blir våldsutsatta på grund av sin utsatthet. Till exempel tvingas sälja sex och så vidare. Så det skulle jag lyfta fram som en annan del, en annan sida av myntet som vi ser. Ja, och det sker.
Ja, det tänker jag. Och så tänker jag att det är liksom den här frukostseminariet handlar ju om hur vi samverkar, tänker jag, precis som ni har pratat om. Och att vi har olika uppdrag. Så Stockholms Stadsmission har ju sitt sätt att arbeta på det här området, och kommunerna har sitt sätt att arbeta på. Så även andra då, privatpersoner och så, behövs i det här. Det fanns en fråga.
Jag jobbar ju själv inom socialtjänsten, inte just med försörjningsstöd, men jag har en fråga gällande det här med, när ni pratar om samverkan, kan man också som socialsekreterare ringa till er, alltså era jurister, och prata och ställa frågor, inte kring specifika fall, men hur man kan göra? Eller är det tänkt att vi ska bara ringa våra jurister inom staden?
Oj, vilken bra fråga. Jag skulle verkligen vilja säga ja, hör av dig till oss. För att jag tycker det är så viktigt. Men det är också så att vi har begränsade resurser. Men är det så att det finns ungdomar som har kontakt med oss, alltså om de är deltagare, som vi säger, i någon av våra verksamheter, så är det ju det en självklarhet att så här, men vi vill ju samverka, för att vi tänker att så här, vi måste försöka hitta en långsiktig lösning på de här personernas situation, och det är väldigt svårt att tänka långsiktigt och ta beslut om sin framtid när man är i en akut situation.
Och även om vi kanske inte kan bistå med individuell rådgivning, så är det så att Stadsmissionen också då och då ger ut information om den här målgruppen ur olika aspekter. Så det är någonting som man kan hålla ögonen på. Skrivet material som vi kommer till med.
Och det materialet vill jag också ta del av, känner jag. För vi behöver bygga vår egen kompetens också inom Stadsmissionen.
Ja. Jo, jag tänkte bara, hur mycket av det här som faller mellan stolarna hamnar hos er?
Det är väldigt svårt att säga, för att det finns ju inte någon tillförlitlig statistik av naturliga skäl på hur många personer som finns i Sverige som saknar uppehållstillstånd. Och att vara papperslös är också inte en situation som, ja, man kan gå in och ut ur liksom olika rättsliga tillstånd, så att man är papperslös och sen så har man tillstånd och så kan man gå tillbaka. Så att, det är jättesvårt att säga, helt enkelt. Ja, vi träffar ju väldigt, väldigt många personer som har det väldigt svårt.
Är det någon som har en fråga eller undrar något? Ingenting är dumt. Har du micken, Lena? Eller ska jag ta den? Jag hoppar jag runt också. Härligt. På för
tack.
Frågor.
Jag jobbar på en av unga stationerna ute i Vårberg. Och jag har jobbat i socialtjänsten också, och jag vet ju att det är dåligt med kunskapen där. Det finns personer som kan väldigt mycket, men sen slutar de, och det där förmedlas kanske inte alltid. Men sen finns det de här juristerna i Stockholms stad då, där jag jobbade. Hur mycket samverkar ni med dem, eller hur mycket kunskap finns det där?
Det är väldigt svårt att uttala mig om vilken kunskapsnivå de har, men det är bra att komma ihåg att just det jag sysslar. Vi jobbar ju mot den här målgruppen väldigt mycket. Jag är väldigt särskiljande kunskap för att vi jobbar med just det. Och jag kan inte uttala mig som sagt om vad de har för kunskap. Men sen är ju juridik också en tolkningsfråga. Det finns ju olika sätt att tolka olika situationer. Och det är just det som jag sysslar vill belysa. Att det här är någonting som går att tolka på olika sätt. Men det finns ändå juridiskt stöd för att till exempel bevilja ekonomiskt stöd till den här målgruppen. Så det är det. Sen så har vi haft kommunikation med stadens jurister. Jag vet inte. Har du? Ja, jag har haft kommunikation med andra enheter under staden väldigt mycket. Och då har ju de fått information från juristerna. Men direkt med någon jurist tror jag inte att jag har talat.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men när vi har diskuterat den här frågan med personer i Stockholms stad som jobbar liksom, med övergripande frågor kring ekonomiskt bistånd, så är det ju tydligt att säga, men det kan finnas en kunskapsnivå liksom lite högre upp, och ibland så, det här är min gissning utifrån de samtal som vi har haft, att det ibland inte liksom kommer ner till handläggarnivå av olika skäl, så att det är inte så att det absolut inte finns någon kunskap, för det finns det, men vi förstår att det är svårt att liksom jobba med handläggning.
Hej, jag jobbar i Järfälla kommun med, så jag är socialsekreterare och jobbar med missbruk. Och det, jag stötte på ett ärende där det var en herre som var sökte hjälp för sitt missbruk och hade inte uppehållsrätt. Och då liksom, det är inte ju bara min enhet som, alltså, som har ett sätt att se på det. Liksom, han sökte även försörjningsstöd, och om försörjningsstöd säger nej, Då måste vi som kommun hålla en enad front. Då kan inte jag fortsätta att ge bistånd. Så det blir ju jättesvårt om man ska också inom kommunen samarbeta mellan enheter. Det är jättesvårt, och jag vet inte vart jag skulle kunna vända mig. För jag behöver mer kunskap.
Ja, jag förstår det. Det är det vi försöker kommunicera. Att så här, ja, men det finns vägar och det finns möjligheter i många fall. Och ja, jag önskar verkligen att så här, ja, men hör av er till oss. Vi kan utreda och svara på era frågor. Är det så att det är deltagare hos er eller klienter hos er som också är aktuella hos oss, så är ni jättevälkomna här av er.
Ni kanske får fundera på, men det kanske ni har, leverera svåra frågor på hemsidan så, för att underlätta. Istället för att ni blir överhopade med uppdrag. Ni har redan fullt upp med uppdrag. Vi har en fråga här nere. Martin?
Jag kan bara säga att jag tycker att vi ska summera ihop lite punkter efter det här livepoddandet. Så att om ni vill ha info så får ni det skickat till er. Så har ni någonstans att kolla på något i alla fall.
Hej, jag heter Martin och jag jobbar med liknande frågor inom Stockholms stadsmission. Men jag har en fråga till Sisla och Leandro. Tycker ni att det blivit någon skillnad sen Stockholms stad införde mer eller införde lokala riktlinjer som ger lite förmånligare villkor?
Det är inte min upplevelse tyvärr. Jag ser ingen skillnad alls. Det är väldigt, väldigt tufft. Otroligt svårt. Och när vi har kommunicerat med staden om det här så har vi fått svar att ja, men det här är riktlinjer. Stadsdelarna får göra som de vill. Och det är ju sant. Men det är problematiskt att det finns liksom möjligheter och att riktlinjerna öppnar upp för en mer liksom, ja, men för ett verktyg att kunna bevilja. Men vi ser inte någon skillnad, tyvärr.
Nej, jag har ingenting att lägga till där.
Mm. Ska vi avrunda? Jag försökte skriva koden där till Menti, 62-24-53. Tala om vad ni tycker om idag och tala om vad ni är intresserade av kommande frukostseminarium. Och kommande frukostseminarium kommer att äga rum här i Sankt Paul. Vi har tidigare varit i Gamla stan, men nu är det här vår mötesplats på olika sätt. Juristpodden.
Ja, juristpodden, det är jag. Bara jag, nej jag skojar. Juristpodden finns på juristpodden.se och man kan lyssna på alla ställen där man lyssnar på poddar. Acast, iTunes, Spotify. Man kan även välja att kolla på YouTube. För de som vill se, jag tycker om att kolla. Ja, följ oss gärna på Insta, Facebook. Det kommer hända massa spännande saker. Mm. Och det kommer vara fler livepoddar med olika ämnen.
Och vi kommer göra så att när den här poddsändningen är klar, vilket jag tror är på tisdag, ja, då kommer vi skicka den till er som är här idag och som står på anmälningslistan. Men juristpodden kommer också använda sin hemsida för yes, att lägga ut den. Och som du sa, så försöka kanske ge med någonting kring det ni har pratat om. Jag vet inte alls hur
det
ni har...
Lite konkret.
Ja, precis. Så att man får någonting och hålla sig i. Då tackar vi för idag. Tack för att ni kom. Trevlig helg. På återseende. We got a bum 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 feeling.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.